Hej och välkomna tillbaka till Avanza-podden. Det har blivit episod 316. Och det här är ju då podden där vi pratar om allting som har med ekonomi, sparande och investeringar att göra. När vi spelar in den här podden så är det torsdag den 2 november. Imorgon är det ju alla helgona afton och då har vi halvdag för det har börsen. Idag är det ändå ett lite speciellt avsnitt, eller speciellt är kanske fel ord. Men jag har med mig en av mina allra närmsta kollegor i podden. Välkommen!
Tack snälla, vad roligt att få vara här.
Ja, vem är du, höll jag på att säga?
Ja, vem är jag? Jag heter Johan, jag har jobbat på Avanza ett par år och tog mina första stapplande steg på börsen 2016. Sen så har det varit en riktig berg- och dalbana därifrån med både Brexit och coronakrasch. Så aktier växte som ett intresse, jag såg de där svängningarna som det spädde på intresset. Och sen så började jag jobba på Avanza 2021 och nu sitter jag här med dig.
Och innan dess så var du till och med radiopratare.
Precis. Det har jag varit.
Men så vi har ju liksom en eminent radioröst med oss.
Vi får se om den bär. Jag känner att jag har lite slem i halsen här. Men vi får se hur länge den bär.
Tack för den informationen. Nej, men jag tycker också att det är extra roligt för att du berättade för mig att du en gång i tiden har lärt dig det du kan idag av Avanza-podden.
Mm, så var det. Då hette den Prata pengar. Ah. Och så var det Filip och Niklas och sen så blev det sedermera sen då Avanza-podden. Men det var där och då fick jag de här grunderna. Vad är en aktie? Hur köper man ens en aktie? Den typen av frågor. Vad är utdelning och sådär? Vad är egentligen ett index? Det är där man börjar ofta. Liksom. Och sen dess har det bara byggts på.
Och där, alltså de tidiga avsnitten av Avanza-podden, den här podden har ju funnits länge nu, sen 2017 om jag inte minns helt fel. De tidiga avsnitten är ju verkligen superbra för de som vill lära sig från början. Det här, hur kommer jag igång? Vad är en aktie? Vad är en utdelning?
Exakt. Nej, men man kan se det som ett bibliotek tycker jag. Så finns det ju anledning säkert att återkomma till de frågorna och sådär. Men absolut, det kan man ju verkligen gå tillbaka. Det finns många guldkorn för den som fortfarande vill, ja, men inte har kommit igång eller vill fräscha upp minnet eller sådär.
Men jag tycker i alla fall att det är jätteroligt att ha med dig idag. För vi ska ju prata lite liksom handel idag, eller lite så här, hur agerar avancianerna? Och det är därför som jag har tagit med min eminenta content manager i studion med mig. Vi ska strax gå in på det, men innan dess, nu när jag har er liksom ultimata uppmärksamhet, feedback. Jag vet att jag tjatar om det, men jag har precis upptäckt att Spotify har ny, eller den är säkert inte ens ny, men att det finns en funktion för er som lyssnar på podden i Spotify, att man kan ställa frågor direkt där som jag kan se eller också feedback bara som ni har. Så gör gärna det, och det kan också vara så att Johan kommer komma tillbaka i podden snart.
Ja, det känns jättespännande och kul ju förstås. Och då en frågestund är en sån här grej som jag skulle kunna komma in och bidra med. Om alla lyssnare där ute har specifika frågor, släng in dem till oss vad det lider och sen så kör vi en frågestund.
Så i det här formuläret, har ni liksom några frågor nu så får ni såklart ställa dem nu. Men sen vid senare tillfälle kommer vi öppna en liten frågelåda och det kommer vi förmodligen göra på Instagram och i Facebookgruppen Avanza-podden. Så stay tuned där så får vi se när det kommer mer exakt, men det är i alla fall i loopen. Dagens ämne, Johan, så handlar avancianerna just nu.
Det är en spännande tid ju, du var inne på det, det är alla helgona, det är lite Halloween i luften och det känns ju som en liten Halloween-stämning på oktoberbörsen också.
Det har varit mörkt. Så nästan lite spöklig, så här kusligt. Man är bara, är det så här det ska vara nu?
Mm, just det. Men mitt i rapportperiod också, och vi brukar ju prata mycket om att sparar man på börsen, då ska man göra det kontinuerligt och inte tänka på de här liksom kortsiktiga dipparna eller rusen, utan spara varje månad. Så där. Men jag tycker ju att rapportperioden och en sån här period som oktober är ganska intressant och ganska kul.
Alltså det är så kul. Ja. Vi pratade lite om det tidigare, att som småspar kan det också vara bra att bara påminna sig om det, att så här makrosiffror som det ränteläget och så som har påverkat börsen väldigt mycket det senaste året. Det är ju egentligen bara så här ett hack i kurvan. Vad som egentligen spelar roll är ju hur bolagen presterar och hur de klarar av att skapa värde över tid. Så att det är ju därför, alltså, rapportperioden den är intensiv, särskilt för oss som jobbar med det här. Det är ju liksom smattrar ut information som man bara nästan drunknar i. Men varje månad så är det ju så att jag sätter mig ner och tittar på hur våra kunder har handlat under månaden. Så det vi ska referera till idag är främst liksom oktobers handel. Och det vi tittar på främst, eller jag tittar på två olika kategorier. Det är alltså fondhandeln och sen är det aktiehandeln. Och när vi tittar på fondhandeln så brukar vi sammanställa det som vilka kategorier. Och då har vi kategoriserat alla våra 1300 fonder. Sen sammanställer vi vilka kategorier som rör sig från månad till månad.
Hur ser det ut då om man liksom tittar? Vad är det för typ av fonder som säljs i störst utsträckning just nu?
Alltså den här månaden har det ju skett ett trendbrott. Och det är att våra älskade teknikfonder, alltså spararna ratar dem.
Precis, det har ju varit en
teknik... Och Nordamerika-fonder.
Och Nordamerika, ja. Det här är ju fonder som har gått ganska bra den sista tiden ju. Framförallt tech som har drivit så mycket den här AI-hypen och sådär. Men varför tror du att de säljs nu?
Det är för att den här extrema tillväxten som vi har sett, framförallt i de liksom sju jättarna, och då pratar man liksom Nvidia, Apple, Tesla, Meta, de har ju liksom haft tresiffrig avkastning bara sedan årsskiftet. Men där har den utvecklingen börjat mattats av lite grann. Kanske ganska hälsosamt kan man tycka. Men det gör ju också att man kanske vill ta hem vinsterna lite grann. Så jag skulle säga att det kan bero på vinsthemtagning. Men också, om jag får spekulera, att det kan vara så att de här senaste månaderna som har varit ganska tuffa på börsen, det är ju inte bara ränteläget utan också omvärlden. Det händer mycket skit rent ut sagt i världen just nu, vilket gör att man kanske blir orolig för vad som kommer hända, och då kan det vara så att man liksom tar ner risken något i sitt fondsparande. Och det ser vi ju också i att företagsobligationsfonder och räntefonder de tar plats på mest köpta listan.
Det är ju intressant ju. Men en sån sak som företagsobligationer, ska man berätta lite vad det är kanske?
Det är ju egentligen att man finansierar ett bolag genom typ ett lån snarare än att man köper en del av det. Vad det är.
Ja, exakt. Och sen så får man någon slags förväntad avkastning tillbaka då, som en ränta på det här lånet man ger.
Precis. Så. Men företagsobligationsfonder är ju kanske inte heller riktigt så trygga som många tror. Så jag tycker ändå att man ska vara lite liksom försiktig om man inte känner till vad det innebär och liksom vad som påverkar det. Särskilt just eftersom att företagsobligationsfonder i Sverige är väldigt exponerade mot fastigheter. Det är väl kanske den mest räntekänsliga branschen vi har i Sverige. Och särskilt nu i liksom höga räntelägen där man inte riktigt heller vet om vi har nått räntetoppen och liksom hur likviditeten i bolagen ser ut. Skuldsättningsmässigt då liksom kan de betala sina lån. Men de har ändå liksom, är ju helt plötsligt någonting att räkna med. Det vill säga att de nu ger en avkastning som de inte riktigt har gjort tidigare på samma sätt. Och det är därför som vi kan ändå se att våra kunder handlar dem. Men jag vill också lägga till en liten grej där som är viktig. Det är ju inte någon lavinartad liksom, ökad popularitet i de här räntebärande fonderna. Utan snarare handlar det om att andra kategorier minskar. Så de ligger väl liksom mer fast.
Just det. Ja, men det är ju spännande överhuvudtaget, räntefonder och obligationsfonder och så där, som länge inte var på någons läppar. Men i det här lite högre ränteklimatet så har det liksom krypit tillbaks lite och får stå lite i rampljuset ändå.
Ja, verkligen. Det är ju så att räntefonder gynnas ju av en ränta som minskar. Vilket ju är motsatt från vad man tror. Så när räntetoppen är nådd, det är då man vill gå in i räntefonder.
Så här höga räntor som vi har idag har vi inte haft sedan 2008.
Nej, men precis. Fel.
Så att de som spekulerar i att räntetoppen kanske är här och det kan bara gå neråt härifrån, då kanske en ränteplacering eller en företagsobligationsfond kan vara svaret.
Ja, men som sagt, alltså det som jag tycker är, man brukar säga att räntefonder har lite lägre risk, men det gäller ju också att förstå vad det är som driver avkastningen i räntefonder och hänga med i liksom när det är dags att kliva in och kliva ut. Men fördelen med dem är ju att de inte svänger lika mycket. Just. Alltså det är ju framförallt det. Volatiliteten är låg. Men det skulle kunna vara så att säga att man tappar 5% på 2 år och sen tar det liksom 2 ytterligare år att överhuvudtaget komma tillbaka till noll. Liksom. Så att det rör sig långsamt, men Johan sitter här och nickar, men jag fattar absolut. Ja.
Nej, men apropå lite så riskspridning, det är ju en fondkategori som fortsatt ligger kvar på liksom första platsen om man tittar på handeln i september.
Oktober.
Då tänker jag på första platsen. Även i september den glider över in i oktober och det är ju då globalfonder.
Globalfonderna, de fortsätter sitta på en alltså ohotad första plats. Och har varit på första plats i över ett år nu. Och det tycker jag faktiskt är helt rationellt.
Vi pratar väl om globalfonder överlag som en jättebra grund i en aktie- eller fondportfölj. Att man har den som en grund. Och inte minst nu när man får lite hävstång av den svaga kronan kanske i den här typen av fonder. Så att, men det är ju lätt att förstå varför de ligger i topp.
Och globalfonderna har ju också väldigt stor exponering mot de här teknik- bjässarna liksom. Så det är ju inte så att man inte får ta del av det bara för att man äger en globalfond. Men min väldigt ounika åsikt är ju att alla som sparar på börsen ska ha en globalfond som grund.
Har du det?
Jag har det. Men alltså mitt absolut största innehav ligger i en globalfond.
Ja, jag tycker att det är ett jättebra tips. Och ibland så känns det som det lite tråkigare alternativet, men ack så bra. Och det visar
ju vet du vad som är kul?
Nej.
Avkastning.
Ja, precis. Jo, men det stämmer ju väldigt bra. Och där är ju globalfonder ger en bra bas och uppenbart över tid bra avkastning.
Det har ju faktiskt varit en av de absolut bästa fondkategorierna det här året också. Förutom teknikfonderna då så har ju globalfonderna varit det som har varit liksom grymt att äga. Men om vi ska prata lite mer för på mest sålda listan förutom att då teknik- och Nordamerikafonder har gjort entré på mest sålda listan så ligger ju småbolagsfonderna kvar där. Nu har de ju petats ner från mest sålda till näst mest sålda.
Spännande.
Spännande.
Kan det finnas en småbolagsrevansch runt hörnet kanske?
Ja, men kanske det. När Ginter var här förra veckan så pratade han ju lite kort om det att det kan finnas liksom köplägen i småbolagsfonderna. Och jag har faktiskt gått och väntat lite på att se den här vändningen just i fondsparandet att småbolagsfonderna liksom ska sluta nettosäljas. Mm. Småbolagen har ju verkligen fått mycket stryk de senaste åren. De är ju billiga liksom. Sen måste man ju såklart kolla från bolag till bolag. Är det så att det kanske till och med är ett bolag som inte klarar sig igenom den här krisen? Man måste alltid göra sin egen analys.
Just det.
Men det är ju därför vi pratar fonder. Då är det någon annan som gör analysen. Perfekt.
Ja, men jag själv liksom tänkt då att nu ska jag hitta egna småbolagsaktier som jag tar placering i. Och så ställer jag mig själv frågan, kan jag göra det här bättre än ett proffs? Och är svaret nej, då borde man ju hålla sig till fonder.
Ja, jag har faktiskt fortsatt månadsspara i småbolagsfonder under hela den här perioden.
Det är bra. Du gör som du lär.
Ja, men alltså jag hoppas verkligen att de här köpplupparna som är långt nere liksom i bottens botten kommer vara så här, då köpte jag billigt.
Ja, precis.
Ja. Men en sak till på fondlistan bara innan vi går vidare till aktielistan är ju att Sverigefonder faktiskt har kommit tillbaka. För om vi tittar på förra månaden så halkar de ner ordentligt på köplistan. Men har nu börjat komma tillbaka igen. Och jag tror att det beror på att man kanske ser att vi faktiskt kommer se en vändning i Sverige snart.
Mm.
Men vi kan faktiskt inte gå den här månaden förbi utan att faktiskt nämna att fondsparandet den här månaden har varit jättelågt.
Men vad tror du det beror på då?
Jag tror det beror på att man har köpt aktier istället för att aktiehandeln är jättehög.
Den är ju, ja, precis, glödhet. Men det kan ju ha mycket med den här rapportperioden att göra, att avancianerna ser köplägen och säljlägen.
Ja, men precis. Alltså, speciellt bland dem som faktiskt är liksom investerare och som följer marknaden, vilket ju är många av våra kunder, så väljer man kanske i högre grad att se köplägen i aktier den här månaden och lägger liksom sparandet på det istället för i fonder. Ja, eller jag hoppas att det är av den anledningen. Jag kan ha helt fel. Jag spekulerar.
Ska vi glida över lite på aktiespåret nu när vi ändå pratar om det?
Jag ska faktiskt säga det. När vi pratar om så här mest köpta och mest sålda, så det är ju lite förvirrande ibland. För folk är ju så här, men vadå, om någon köper en aktie så måste ju någon annan sälja den. Men det vi pratar om då är ju liksom hur Avanzas kunder har köpt och sålt. Och det som hamnar på mest köpta listan och då respektive mest sålda listan, det är det som är mest nettoköpt och mest nettosålt. Det vill säga man tar alla köp och alla sälj och liksom adderar ut det. Så om det då hamnar på nettoköp så är det ju fler som har köpt än som har sålt bland Avanzas kunder. Men det betyder ju naturligtvis att det är någon annan aktör på någon annan bank eller institution eller liknande som har då sålt eller köpt.
Exakt, så det här blir mycket fokus på hur avancianerna har gjort egentligen.
Precis, och om man ska liksom säga någonting om det, så hur avancianerna gör är ju liksom hur privatpersoner gör. Vi har ju liksom allra mest privatpersoner och vi är också den största aktören på privatspararnas aktiehandel. Så det ger ju liksom en fingervisning om trenden bland privatsparare. Rapportperioden hittills har ju varit ganska överraskande bra.
Ja, för den stora frågan var ju, kommer lågkonjunkturen synas i rapporterna? Och det har varit lite så blandad mix, men många överraskande bra rapporter.
Ja, verkligen. Och särskilt på vinstsidan. Men det är ju alltid svårt det där med liksom... vinsterna är ju lättare att liksom justera på olika sätt. Det kan vara att man höjer priserna eller att man får valutaeffekter eller vad det nu kan vara. Medan omsättningen är ju det, minskar den. Alltså säljer man mindre. Nu syns ju liksom prisuppgångar också i omsättningen. Men det är ju någonstans det som styr efterfrågan. Och hittills har det i alla fall varit så att vinsterna överraskade positivt medan omsättningen kanske var lite mer... Min analys där är väl så här, är det så att vi har en ganska stark motståndskraft mot liksom det som händer i världen? Alltså är det så att bolagen har anpassat sig och bara tågar igenom den här lågkonjunkturen, eller är det så att vi kommer bli överraskade längre fram? Men utöver det, att det har varit hög aktivitet bland aktiespararna, så skulle jag också säga att en trend, eller inte en trend, men det som förvånar mig, eller det kanske inte förvånar mig, men man köper alltså både rapportsuccéer och rapportras.
Det vittnar ju ändå om en slags långsiktighet som jag tycker är ganska härlig att se. Jag tror på den här placeringen, jag tror på det här bolaget i det långa loppet, och då fyller jag på lite.
Ja, om man tar något exempel, så har vi på plats 4 och 5 på mest köpta listan så har vi Swedbank och SEB, storbanker. De lämnade alltså jättebra rapporter. Men ändå så föll de på börsen.
Och vad beror det på, tror du?
Min kvalificerade gissning är att det beror på att man känner liksom att bankernas liksom vinstfest, som någonstans är drivet av den här konstanta ränteuppgången som vi har haft det senaste 1,5 året, att den liksom har nått kulmen. Och att man säger okej, men det här är nog den bästa rapporten som de kommer leverera. Liksom. Och det är förmodligen... Alltså jag ska inte säga att det kommer bli sämre, för det tror jag inte. Jag tror fortsatt att de kommer kunna hålla vinsterna bra, men inte liksom att det kommer bli så här wow bättre. Så att man handlar mer på, ja, men framtida pessimism typ. Så det skulle jag säga, och det är ju verkligen så, alltså rapportsuccé som ändå har fallit, man passar på att köpa. Också ganska rationellt. Och sen har vi ju Investor.
Den stora kundfavoriten, fina Investor.
Ja, jag tror inte, det finns nog inte en enda köplista som inte har Investor A eller B med på sig.
Nej.
Så det är alltid lite tråkigt att kommentera Investor, för det är så här, man kör alla månadssparar typ i Investor. Men den här månaden har vi faktiskt både Investor A och B på listan. B är på nummer 1 och A är på nummer 3. Och det som har hänt i Investor den här månaden är ju dels att De har också lämnat rapport och deras substansvärde har minskat något, vilket gör att de har fallit några procent. Men den största händelsen är ju att Investors vd Johan Forssell, han har varit vd i 9 år. Jag läste att han har varit på Investor i 30 år.
Mm.
Men han har alltså varit vd i 9 år. Han har meddelat att han kommer att lämna som vd.
Ja, och en sån nyhet brukar ju ha liksom kortsiktig negativ inverkan på en aktie, såklart. Det blir lite mer osäkerhet för aktiespararna.
Ja, men precis. Särskilt när det varit en sån vd som har varit med länge, som har liksom stått för en stor del av det bolaget idag, då blir det en viss osäkerhet i så här, vad kommer hända härnäst. Och det är lite samma sak som man ser Telia faktiskt, som också är med, inte på mest köpta listan utan snarare mest sålda listan.
Ska vi se vilken plats det var? Plats
näst
nummer 2.
Mest, ja.
Oj.
Telia är näst mest såld, trots att de lämnade alltså en också jättefin rapport. Telias vd Alison Kirkby har också meddelat sin avgång. Det gjorde hon i för sig i somras, men det gör liksom, hon har lyckats vända Telia.
Mm.
Och då när det lämnas, alltså när hon lämnar, då blir det liksom en osäkerhet, vad kommer hända nu? Samtidigt också som bolaget själv har varit lite så här, okej, vi har bra vinster nu, men vi kan liksom inte säga riktigt någonting om prognoserna för 2024.
Nej.
Så det är liksom lite osäkerheter där, och jag skulle tro att det är därför man väljer att sälja Telia.
Jag har insett att vi har inte dragit listorna rakt upp och ner. Ska vi göra det?
Ja, det kanske är en bra idé.
Ja. Ska vi börja med mest köpta listan?
Mm.
Då har vi då Investor på plats nummer 1. Vi har Nibe på plats nummer 2.
Värmepumpstillverkare.
Exakt. Också en liksom småspararfavorit.
Mm.
Investor som då var inne på plats nummer 3 igen, den gången med A-aktien. Swedbank, SEB nämnde vi 4-5. Och på 6 har vi Volvo och 7 Evolution. Och på plats nummer 8 Saab. Sen Betsson och sen den här hälsojätten Novo Nordisk på plats 10.
Danskt,
ja. Ja, precis.
Danskt.
De har ju gått som tåget den senaste tiden och större än Danmarks BNP.
Alltså, det är helt otroligt.
Ja.
Men Novo Nordisk är en av de aktierna som inte hade lämnat rapport när den här listan togs fram. Även Nibe hade inte gjort det. Och de har fallit några procent under månaden, båda två. Och jag skulle tro att det rör sig som alltså dippköp på de två.
Mm.
Men vad man mer kan säga innan vi nämner säljlistan också, så har vi ju Volvo, hade också en jättefin rapport, så där skulle jag snarare, och fick se en viss kursuppgång, så där skulle jag snarare säga att man tänker långsiktigt liksom. Inte liksom jag fyller på, utan mer bara klassbolag, vi går vidare.
Just det, och då kan man säga det är inte Volvo Cars, utan det är då Volvo industridelen och lastbilar och sådär. Mm.
Precis, Volvo B.
Då glider vi över i den mest sålda listan kanske, som toppas av ett utländskt bolag.
Mm. Det här förvånar mig faktiskt lite grann.
Ja.
För det är Alibaba som tar liksom första platsen i rapportperioden på mest sålda.
Det är ett kinesiskt bolag. Varför tror du att avancerarna säljer av Alibaba just nu?
Alltså jag tror egentligen bara att det är, för de var med på mest sålda listan förra månaden också, men då på plats nummer 5 eller 6 eller något sånt där. Och jag tror att det har inte hänt någonting särskilt, utan mer att det är så här, man har tappat tilltron till bolagets framtida liksom verksamhet. Det är oroligheter i Kina. Det är också, rätta mig gärna om jag har fel, men Alibaba har ganska liksom ohållbara produkter. Att vi svenskar är ju ganska liksom medvetna. Att det helt enkelt bara är så att man skalar ner.
Etta då Alibaba, 2 Telia, det nämnde du. 3 plats SSAB, ståltillverkaren. På plats 3 på mest sålda trots en fin rapport.
Mm. Kan tänka mig att det beror på antingen liksom vinsthemtagning eller kanske omallokering.
På plats nummer 4, Tesla. Den stora liksom amerikanska kundfavoriten.
De lämnar inte lika fin rapport faktiskt.
Är det också vinsthemtagning här, tror du?
Ja, Tesla tror jag verkligen att det handlar om vinsthemtagning. 100%.
5 då, EQT?
Ja, EQT är ju riskkapitalbolag. De har under månaden haft det lite kämpigt faktiskt. Det har varit mycket säljrekommendationer i media har jag noterat. Och det kan påverka ganska mycket. Men en annan sak som har hänt den här månaden är att anställdas lock-up-avtal, alltså inlåningsavtal. Det är alltså när anställda som har fått aktier eller optioner eller så inte får lov att sälja inom en viss tid. När det går ut, då tenderar väldigt många att sälja på samma gång, och det ger ju ett säljtryck.
Just det.
Så där i media har de ju också varit ute och så här, sälj innan de anställda gör det, för då kommer kursen gå ner. Sen vet jag ju såklart inte liksom vad som är hönan och ägget här. Men det är vad jag tror, varför de har hamnat på listan. Jag såg att de har varit på lite andra listor också.
Vi dundrar vidare på listan. Plats 6 har vi Apple. Också presterat väldigt bra i år.
Vinsthemtagning.
Ja, det tror det. Mm. Det är liksom det generella temat på mest sålda här. 7:an, Bone Support, medicinteknik. Också haft liksom ett bra resultat i år om man ska se till avkastning. Upp nästan 85% i år.
Men du, det som har ju hänt är bara den här månaden upp 20% och den senaste veckan nästan 30%.
Mm.
Så att de hade en väldigt stark rapport. Men om jag inte missminner mig så är det så att de har vänt från förlust till vinst. Och den break-even pointen brukar vara så här, nu kör vi.
Mm, mm. Nu plockar vi hem vinsterna.
Jag kan ändå förstå att det är så att om man har suttit på den liksom ett tag, att man bara okej, nu kommer det en riktig liksom, up and away.
Mm.
Även om de har gått starkt hela året.
Och vi går vidare, plats nummer 8, Berg Timber.
Det är ett svenskt pappersbolag, höll jag på att säga, men skog och liksom massindustri. Och de har fått ett väldigt generöst uppköpsbud under månaden.
Mm-hmm.
Som har gjort att kursen har liksom pang.
Plats nummer 9 och 10 tar vi ett svep här. Millicom på plats nummer 9 och Tele2 på plats nummer 10 på mässålda. Mm.
Ja, jag är ändå lite förvånad över säljlistan.
Vad förvånar mest här skulle du säga?
Ja, alltså dels SSAB som ju hade en fin rapport. De som jag ändå, och sen då Bone Support och Bergs Timber, även om de har haft liksom rusande kursuppgångar den här månaden, så är det ju ganska okända bolag. Det var ju någon i min närhet som bara jag aldrig hört talas om det.
Nej.
Själv så känner jag ändå till dem. Mycket för att jag ser ju de kompletta listorna. Jag ser ju inte bara de tio mest köpta, utan jag får ju se liksom hela listan.
Just det.
Och de brukar ändå vara ganska liksom frekvent handlade. Men nu har det ju gått kanske halvvägs in i rapportperioden. Kanske lite mer. De allra flesta storbolagen har ju rapporterat nu. Men vi får ju också se i slutet på november vad om än resten av outcomen. Nu när oktober har gått i mål så har vi haft alltså 4 negativa månader på varandra.
Ja.
Och i oktober nu var vi ju ner och vände på liksom -6% om vi pratar breda Stockholmsbörsen inklusive utdelningar, det vill säga OMXSGI. Det brände.
Mm.
Och det har ju också gjort att hela liksom börsuppgången för året, puff!
Ja, precis. Den försvann.
Gone with the wind.
Ja, men året är inte över.
Nej.
Får man säga.
Och det får man också säga att liksom fredag förra veckan var det verkligen så. Det var bara ner. Det var så tråkigt. Men sen i måndag så bara, we're back!
Då kom en liten uppstuds, ja.
Ja, ja,
precis. Nej, men, och det är ju det som är så roligt att hänga med. Liksom. Man behöver ju inte göra det, men om man gillar de här svängarna, då blir det faktiskt lite intressant. Och speciellt om man är aktiv då.
För då lite intressant, det är ju jättekul.
Ja, det är superkul, det är precis.
Men idag skrek jag ut på Twitter, jag bara, vändning.
Ja.
Vändning.
Ja, är den på
gång? Och sen avslutar jag med vändning, frågetecken. nej, men det som då har hänt i de sista dagarna här på månaden är ju att men dels att det ju då har varit ganska bra rapporter ändå. Men också att Fed ju lämnar räntan oförändrad för andra gången.
Mm.
Och säger att det har ju gått från liksom en paus till en nu håller vi där.
Ja.
Så att det är ju så att Feds ord påverkar sjukt mycket. Mm. Alltså det är inte bara vad de gör. It's not what they do, it's what they say.
Ja.
När de är liksom optimistiska, då rekylerar det uppåt.
Ja, precis. Jag tror Tage Danielsson sa att Sverige är den 51:a delstaten. Och det blir lite så. Det som händer i USA kommer också till slut liksom påverka Sverige väldigt mycket.
Ja, så jag tror idag när jag kikar sist, vad var vi uppe då? 3% upp idag.
Ja, det är galet.
Bara idag.
Det är helt, helt
det är liksom hela årets börstillväxt nu ju.
I princip,
nästan.
Ja. Ja.
Och om man kollar på OMXS30 så är vi upp ungefär 2% idag. Och det säger ju ändå någonting om att det inte är storbolagen som driver uppgången just nu.
Nej.
Men de här månadssammanställningarna, även om jag inte pratar om det i podden varje månad, så tar jag ju fram dem varje månad. Och dels skriver jag ju såna här fina formella pressmeddelanden som man kan ta del av om man går in på Avanzas Investor Relations site. Det gör ju de flesta inte. Men där får man liksom riktig förstahandsinformation. Och sen tar vi ju alltid ut det på Avanza-bloggen och på våra sociala medier och framför allt på Instagram där vi sammanställer det snyggt och prydligt.
Vi paketerar så att det finns någonting för alla smaker. Vill du läsa långt? Jättebra. Vill du bara se lite kort och sammanfattat? Så, ja. Så att in och förkovra dig i alla våra kanaler tycker jag.
Ja, men precis. Det är verkligen liksom någonting som jag är så stolt över. Att vi försöker göra någonting för alla. Vill du ha detaljer? Finns det. Vill du inte ha det? Då finns det inte.
Ja, exakt. Och det är kanske därför som du, Felicia, är nominerad till en av 5 finalister i årets sparprofil.
Alltså,
wow.
Ja, men jag vet inte ens vad jag ska säga.
Nej, men det är ju jättekul. Wow. Grattis till att börja med.
Tack så mycket. Det känns superkul. Och jag är ganska chockad också. Men jag hoppas såklart att ni vill rösta på mig.
Jag kan gå in och göra det direkt.
Har du inte röstat på mig?
Nej, jag har inte gjort det än. Jag brukar vänta och se. Det fanns många bra där på listan. Nej, jag skojar. Självklart har jag röstat på dig.
Ja, nej, men det är ju faktiskt som du säger att det är ju sjukt duktiga kandidater som är med. Och jag känner att även om jag skulle inte vinna mot dem så förlorar jag med stolthet bara av att ha blivit finalist tillsammans med det gänget.
Mm.
Så vill ni se vilka som är finalister så får ni gå in och kika förutom mig då. Men jag hoppas såklart att ni vill rösta på mig.
Hur gör man för att rösta på dig då?
Alltså antingen kan man googla Lannebo årets sparprofil 2023. Eller så kan man gå in på min Instagram. Schonekonomi. Alltså SCHON_ekonomi. Där jag har länkat till det. Men jättegärna.
Mm, det ska jag göra. Eller så här, jag har gjort det men jag kan göra det igen.
Ja.
Jag kan låna någons mobil och liksom gå in, för det är en röst per person som jag har förstått, men man kan ändå försöka.
Ja, alltså min kille kom hem igår och bara, jag har röstat. Jag bara, har du röstat på alla dina mailadresser? Han bara, men Felicia, det stod att man bara fick rösta en gång per person.
Ja.
Jag bara, det skiter jag. Han bara, men de kan ju inte se att det finns liksom mitt namn med 3 olika liksom hotmail, gmail, jobbmailen.
Vi får hoppas. Men stort grattis. In och rösta på Felicia nu.
Tack, jättegärna. Men tack så jättemycket för att du ville gästa mig idag, Johan. Som sagt, du kommer få komma tillbaka.
Det var jättekul att få komma hit.
Som sagt, vi hörs snart igen. Och ni som lyssnar på det här får ha en jättetrevlig tisdag.